P3, Sveriges Radio.
Mitt på Manhattan i New York ligger den berömda arenan Madison Square Garden. Inne i arenan är det 20 000 pers fullsatt. De bästa biljetterna kostar $10,000. Det är den 10 september 2001 och ikväll firar Michael Jackson 30 år som artist. Whitney Houston kollar sig i spegeln. Det är hon som ska kicka igång festen, men ögonlocken känns tunga och formen ojämn. Först taffad på flyget med 15 gram gräs i väskan, sen sparkad från Oscarsgalan med någonting i blodet, för att inte nämna PR-katastrofen häromdagen. Vilken Whitney ska publiken få se ikväll? Den änglalika mezzosopranen eller profilen som dragit rubriker i skvallertidningarna?
And she was high at the time. She just was so high.
Stämningen är spänd backstage. Seth Riggs, Michael Jacksons legendariska sånglärare, har kört lite övningar med Whitney för att hitta tonerna. Generalrepetitionen innan spelningen har varit smått kaotisk.
Her husband at the time, Bobby, was playing with their daughter and she just was all over the place.
Det är bara några minuter kvar till spelningen ska börja, men ingen har sett Whitney sen repet. Michael och Seth kollar på varandra.
And Michael says, "Honey, what are we gonna do?"
From New York City, Michael Jackson.
Du lyssnar på Peter Musik dokumentär om Whitney Houston.
She said, "Stick with me and I'll take you all around the world."
En popdivas demoner.
I'm tired of that question. Next.
She'd punch her so hard that Whitney would be, you know, unconscious on the floor.
I guess along with greatness sometimes comes demons.
Jag heter Sigge Dabrowski.
If tomorrow is judgment day,
sing, mommy.
And I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
New Hope Baptist Church ligger i en sliten gammal fabrikslokal. Färgen på väggarna har flagnat och trottoaren utanför är full av skräp. Men vad gör det en söndag i New Jersey när en av Amerikas bästa sångerskor håller i showen?
I am not.
Sissy Houston. Whitneys mamma körar på odödliga klassiker som Brown Eyed Girl med Van Morrison och Natural Woman med soulgudinnan Aretha Franklin. Strax till höger om sin mamma står en glad tonåring i vit blus, svart rak kjol och rosa läppstift. Alla kallar henne för Nippy efter en busig seriefigur.
Guide me, oh, thou great Jehovah.
A naughty choir girl. The family extremely religious.
Enligt Nick Broomfield, som regisserat filmen Whitney, Can I Be Me, måste prästen ofta hyscha Nippy och hennes kusin.
They were always giggling and they had to separate them, put them in different parts of the choir. Whitney was always pretty cheeky and mischievous.
På USA:s östkust strax söder om New York ligger East Orange, New Jersey. I ett vitt hus med röda fönster, trädgård och pool på baksidan bor Whitney med sin mamma Sissy, pappa John och bröderna Gary och Michael. Nick Broomfield, som regisserat filmen om Whitneys liv, beskriver Nippy som ett riktigt busfrö.
You know, they had a swimming pool at the back of their house and she'd chuck the other kids into the pool even if they couldn't swim, you know, not to drown them, but just mischievous. I think she was just mischievous.
Whitney växer upp i ett fattigt område, men familjen Houston har det gott ställt. Trots att pappan och Vietnamveteranen John för det mesta är arbetslös.
He was a charming guy, handsome, kind of a ladies man. He was certainly the person who was closest to Whitney. He didn't have these massive ambitions for her. He was the one who kind of cooked for her and looked after and was always there for her.
Det är pappa som tar hand om hemmet. Sissy är oftast i studion i New York eller på turné. Men även i Sissys frånvaro är det hennes regler som gäller.
Sissy was the kind of like the sergeant of the house, tough, the disciplinarian. I think she had a real temper on her.
Whitney är stökig på lektionerna. På mammas begäran flyttas Nippy till en katolsk flickskola med nästan bara vita elever. Barnen i kvarteret tycker Nippy är lite snobbig. Hon går runt i fina blusar och loafers, hänger mest med sina äldre bröder. Det suger på katolska skolan. Nippy tar på sig uniformen och går dit motvilligt, men ibland går hon förbi skolan och sätter sig på Dunkin' Donuts istället. Mamma Sissy får ganska ofta krishantera med lärarna. Whitney själv i Petri Soul.
We had discipline, you know. We had to be in by six and we had to eat dinner together and we had to pray together and we had to go to church together.
Sommaren innan studenten ska det bli ordning på Whitney. Hon söker under tvång jobb på ett kollo. Whitney, som knappt orkar ta sig till skolan, tycker det känns asjobbigt. Men på kollot kommer hon träffa den viktigaste personen i hela hennes liv.
She was urged by her mom to get some responsibility.
Det är den lokala baskettalangen Robin Crawford som håller i rekryteringen, berättar hon för NPR. Robin är lång, smal och har kort hår.
So there she was, you know, not trying to be seen.
Robin går runt i ansökningsrummet medan ungdomarna skriver på papper. I en intervju med NPR beskriver Robin hur ögonen fastnar på en 16-åring längst in i rummet, klädd i blus, tajta knäshorts och rödsträckade Adidas.
And when I got to her, it was just there was something about her presence that I hadn't ever seen.
I think there was an instant kind of attraction between them.
Whitney och den 3 år äldre Robin växlar av varandra på kollot. När de är ute och äter lunch några dagar efter första mötet fiskar Whitney upp en cigarett ur bröstfickan. Den här tjejen är något helt annat än Robins basketkompisar. I sin självbiografi beskriver hon hur Whitney fnyser, fimpar ciggen och plockar fram en joint.
You want me to steal your mother's car? She said, no, she won't find out about it. I was like, okay, let's go.
En dag i slutet på sommaren bjuder Whitney hem Robin till sig. De sätter sig på golvet bakom soffan och kysser varandra för första gången.
Robin really had Whitney's back.
Robin jämför deras relation med Thelma och Louise.
Thelma and Louise were these kind of two desperados, weren't they, who took this wild road trip across the states.
That was around the time she said, stick with me and I'll take you all around the world.
På helgerna åker Nippy med sin mamma till klubb Sweetwaters på Manhattan. Sissy uppträder med Nippy som backup. I sin självbiografi En mors berättelse skriver Sissy att Whitney hade kunnat bli tjuv eftersom hon snott sin mammas stil.
There was this kind of weird competition almost between them. She was a tough woman.
Sissy ställer höga krav och tror på traditionella könsroller. Det är Nippy som får sköta diskningen hemma. Bröderna Michael och Gary behöver inte hjälpa till. Och Nippy gör oftast som mamma säger. Men när hon inte gör det blir det hårda konsekvenser.
Several people I talked to actually saw her physically knocking Whitney out. She'd punch her so hard that Whitney would be, you know, unconscious on the floor. This is pretty extreme behavior for a mother. It must have been incredibly hard for Whitney to have a mother like that to deal with, you know.
Även Robin säger att hon har fått smaka på Sissys vrede. Men enligt Sissy själv har det här aldrig hänt. Sommaren 1981 tar Whitney studenten. Målet är att slå igenom som artist, men hon extra knäcker också som modell. Whitney ses som en skönhet som lätt smälter in bland vuxna. Jobben haglar in. Hon är med på första sidan på Teen Vogue och gör en hel del tv-reklam. Bland annat för restaurangkedjan Steak and Ale. Tonight is unmistakably. Pengarna hon drar in investeras i en trea i ett mintgrönt hus. Hon flyttar ihop med Robin och katten Misty Blue. Kärleksparet har blivit sambos. Robin har sagt upp sig och börjat jobba som Whitneys chaufför. Innan hon träffade Nippy handlade livet om basket. Nu åker de och träffar den kostymklädda mannen i ljusblå Mercedes, köper kokain, sitter uppe hela natten och spelar Uno. Robin i en intervju med Wendy Williams.
Like we were fearless, ready for the world.
Med Robin vid sin sida är Whitney redo att kliva in i rampljuset. Hon har fått skivkontrakt med Arista Records och det har blivit dags inför den stora debuten. Det är den 23 juni 1983. Clive Davis lutar sig tillbaka i fåtöljen. Den framgångsrika skivbolagsdirektören gästar The Merv Griffin Show för att presentera sitt senaste fynd.
My next guest has nurtured such superstars as Barry Manilow, Simon and Garfunkel, Janis Joplin. Today he's brought his latest discovery with him, and she is, in two words, simply breathtaking. She is gorgeous. She's how old? 19?
This girl is 19 years old, yeah. I mean, you either got it or you don't have it. She's got it.
She got it. Here's Whitney Houston.
Whitney Houston bär en lila klänning som lämnar axlarna bara. Håret är kort och krulligt. Miljoner tv-tittare ser en ny stjärna födas. Clive Davis flinar brett i fåtöljen. Den här 19-åringen är The Chosen One, regissören Nick Broomfield.
He brilliantly invented this persona from American black royalty who was somehow beautiful, well-educated, beautifully brought up and not in any way street.
Clive Davis mål är att nå ut till en vit publik. Och därför presenteras Whitney Houston som en väluppfostrad flicka från en fin familj.
But the real nippy was somebody who came from the slums of Newark, was very street, whose brothers were street, who already had somewhat of a drug problem, probably.
Så är debuten avklarad. Det snackas i branschen om att Whitney kommer bli en världsstjärna. Men för att nå toppen måste hon göra ett smärtsamt val. Hon måste offra sin kärlek. Whitney kommer in på Robins rum med en låda i handen. Robin sitter på sängkanten och undrar vad som ligger i lådan. Berättar hon för LGBTQ&A.
And she came in, she said, I have something for you. And she handed me a box. And I opened it.
I lådan ligger en blå bibel.
It was signed to me from Whitney E. Houston to Robin D. Crawford. And she said, I don't think we should be physical any longer. If people found out about us, they would use it against us.
Det känns som att en blick slagit ner i Robins kropp. Om hon hade fått bestämma hade de fortfarande delat säng. Men om de ska nå toppen tillsammans är det här den enda vägen.
I was jolted by it. But we were still so close. And we had a path ahead of us and I was there. I was right there.
Efter den här dagen är Robin och Whitney inte längre intima. Nu måste de omdefiniera sin relation. På den sista sidan i Bibeln skriver de ner sina löften till varandra.
What our love meant to each other and how devoted and loyal we were going to be. How it was secret But God saw it too.
De lovar varandra en annan sak också. Att dit de ska, där finns det inte plats för några droger.
Nominated for best pop female vocal performance, Miss Whitney Houston.
Debutskivan Whitney Houston släpps i februari 85 och kommer sälja i över 20 miljoner exemplar. På Grammygalan i Los Angeles året därpå är Whitney Houston namnet på allas läppar. Hon ska uppträda på galan. Whitney träder ut på scenen i en röd prinsessklänning och en stor, vågig 80-talsfrilla. Några minuter senare har hon vunnit sin första Grammy. TV-kameran zoomar in på Sissy Houston som klappar händerna med brunstig blick. TV-reportrar flockas runt Whitney.
First I must give thanks to God who makes it all possible for me.
Do you feel like Cinderella got the Grammy?
Yeah. Yeah. Feels great.
Whitney, obviously you knew a lot of people were going to have their eyes on you tonight. How'd you pick what you were going to wear? Tell us about your dress.
I saw it and I liked it and I bought it. Yeah.
En annan som är på plats i Los Angeles är Seth Riggs, Michael Jacksons legendariska sånglärare. Seth står och minglar med kändiseliten på Grammygalans efterfest när en ung skönhet i röd klänning fladdrar förbi.
Anita Baker said, "Have you ever met Whitney?" I said, "No." "Well, come on, come over and meet him." So we went over. And she says, "Oh," she said, "I should come to work with you to get that middle worked out." And I said, "Well," I forget how many, I knew how many albums she'd sold. And I said, "It's not too shabby, it's not too shabby." And she said, "Yeah, but sooner or later."
Det kommer dröja många år innan Seth och Whitney jobbar ihop. Och då kommer det vara en helt annan Whitney han träffar. Den 26 juli 1986 drar Whitney ut på sin första världsturné. Robin är med som Whitneys högra hand. The Greatest Love Tour är en family affair. Gary körar, Michael är turnémanager och pappa John chefar. Mamma Sissy har lite av en fri roll.
Sissy was the one who was like the business manager who was deciding what album cover they were going to use and what percentage she would get.
När Entertainment Tonight hälsar på backstage sitter Whitney mellan mamma och pappa i soffan. John har armen runt sin dotter.
Having my family here is I wouldn't want to have anybody else here but my mom and dad and my family, my friends, and it's just good to have them here and to know that they're there with me and that they're going to be rooting for me and that they're proud of me. So it feels good.
Men när föräldrarna gått och lagt sig drar festen igång. Det arrangeras dagliga vattenkrig och pingismatcher. The Greatest Love Tour är en enda stor knarkfest. Och en bandmedlem döper skämtsamt om turnén till The Greatest Drug Tour. Om Robin och Whitney vill ha någonting så löser Michael och Gary det. Precis som de gjorde hemma i East Orange. Det är bröderna som introducerat droger i Whitneys liv.
Gary in particular was always loaded on drugs and was kind of out of control. And you know, I think they were a mixed blessing. Whitney loved having Gary around because he was the brother and he was a singer, but they were also a liability.
Det kändes inte konstigt att fixa droger till lillsyrran, berättar Michael för Oprah.
We were always, like you say, being together.
we played together, you know, and everything that you do together as you're growing up. And then when you get into drugs, you do that together too.
Efter spelningarna sitter Whitney ofta uppe hela natten och festar med sin bror Michael. Robin börjar bli orolig. När svenska radioprogrammet Eldorado träffar Whitney under turnén verkar hon känna likadant.
Du hör henne bara i Eldorado.
Whitney Houston.
Where do you hope that you will be as a person and as an artist 10 years from now?
I hope I'm still living 10 years from now. I don't plan on being or doing anything 10 years from now. I just hope to still be here to enjoy what I've done.
Whitneys två första skivor levererar 7 raka Billboard-ettor. Och i och med det har hon slagit Beatles gamla rekord. Men det som journalisterna är mest intresserade av är relationen till Robin.
Her sexuality was constantly being questioned. Every time she was interviewed, that would be the first question.
Inside Edition rapporterar.
Whitney has repeatedly denied any rumors that she is gay.
I don't make it a habit of putting out in the street whom I'm sleeping with or who I'm with. You know, not that I'm sleeping with, you know, this one, that one, that one, this one. I'm not a promiscuous person like that. You know, I've come from being a lesbian to a whore.
That may or may not be true, but it hasn't stopped Whitney from embarking on her second concert tour to promote her album, I'm Your Baby.
She answered the questions in a pretty inaccurate way, because I think there was a lot of pressure from Sissy and Clive Davis to try and deny the relationship.
Från och med nu får Whitney och hennes tonårskärlek Robin inte åka i samma bil eller gå på galor tillsammans. Det har Whitneys föräldrar bestämt.
That was the time of coming out. That was a huge thing then. Whitney did not like labels, but there was a category for everything.
Det finns inte på kartan att Whitney skulle säga sanningen om Robin. Mamma Sissy är djupt troende och skulle bli galen om det kom ut.
Sissy hated Robin because of the gayness, but also Robin had formed a block between Sissy and Whitney. Often, you know, Whitney didn't want to take Sissy's phone calls, and it was Robin who would have to tell her.
Whitneys enorma framgångar har också lett till en märklig baksmälla. Det riktas anklagelser om att hon låter för vit.
She was very criticized for singing this kind of white bubblegum kind of music, which wasn't really R&B. It wasn't within the black tradition. It was very, you know, mainstream pop kind of thing. You know, Whitey Houston, who, you know, they called her Oreo cookie and all that kind of stuff.
När Petri Sols Mats Nileskär frågar Whitney om saken blir det tryckt stämning.
My black public has always been in my corner and I've always been in theirs, and they know that and I know that, and I'm tired of that question. Next.
You're rather sensitive about this, right?
Well, no, I'm rather tired of it. My root first of all is not being black or being this. My root is gospel. My mother didn't say that was black. She didn't say it was white. She said it's a feeling. Gospel soul is a feeling. You have to feel it. If you don't feel it, nobody else is going to feel it either.
Men hatet håller i sig. När Whitney dyker upp på Soul Train Awards 89, där eliten inom rap, soul och R&B hyllas, buar delar av publiken. Whitney, som är den bäst säljande artisten i hela världen med 7 raka Billboard-ettor, blir utbuad på Soul Train Awards, sin hemmaplan.
It made life untenable at a certain point. I mean, who wants to be booed by your own people?
Men Whitney tänker inte låta hatarna förstöra hennes kväll. Några rader bort sitter en het 20-åring i beige outfit som Whitney spanat in.
You know, a sexy guy who was jumping around on the stage, grabbing his crotch.
1989 är Bobby Browns år. Bobby har både soundet och höfterna. En frisyr som lutar som tornet i Pisa och den snabbast säljande skivan i hela världen. Så här låter han i Petri Soul när han pratar om Michael Jackson.
Michael wanted my music, but Michael didn't get my music. Michael wanted Bobby Brown's sound, but Michael didn't get Bobby Brown's sound.
Vi börjar med att Whitney råkar stöta till Bobby med rumpan. Några timmar senare skickar Whitney iväg Robin för att införskaffa kondomer, berättar hon för LGBTQ&A.
Earlier interactions with Bobby was that she wasn't going to get serious with him.
Enligt Robin är Whitney betydligt mer sugen på en annan man, 80-talets hetaste komiker.
You know, she was more passionate and more interested in Eddie Murphy. What Bobby gave to her, she didn't talk to me about.
There's a real sexuality between them. It was a very real thing, and I think they were like a couple of kids together. There was a real love there, I think.
Några månader senare bjuder Whitney in Bobby till sitt 26-års kalas. Han kommer dit i en glansig turkos skjorta och ser lite vilsen ut när The Insider frågar vad han gör där.
Hi, what's your name? Bobby Brown.
Bobby, what brings you around these parts here?
Whitney. She invited me. I'm having a great time. I just want to say happy birthday, Whitney. You're doing great. I wish I could be like you one day. Thank you.
Senare på kvällen dansar Bobby och Whitney tätt intill. Flirten har blivit till en het romans. Familjen Houston med Sissy i spetsen är redo att välkomna Bobby in i familjen. Men alla är inte lika positiva.
I didn't respect him.
Robin, som är Whitneys högra hand, förklarar läget i podden Yes Girl.
He had a way of shifting the attention to him anywhere, any place, at any time. That was Bobby's talent. On the wedding day, the groom does not come down to where the bride is. Bobby coming.
En helikopter cirkulerar över Whitney Houstons mansion i Mendham i New Jersey. I cockpiten sitter radiojournalisten Wendy Williams. Hon som i flera år skvallrat om Whitneys sexuella läggning är nu på plats för att bevaka bröllopet mellan Whitney och Bobby.
Security teams from New York and Los Angeles are here to keep this a private affair.
Utanför entrén står poliser och läggar samtliga 600 gäster. Nyfikna fans har tagit sig till herrgården för att försöka få en glimt av någon av kändisarna som bjudits dit. Vissa av fansen är till och med uppklädda.
And I had been going back and forth to her room and I helped her mom. Her mom and I put on her headdress.
Tonårskärleken Robin i Whitneys brudtärna. Hon har fullt upp med att göra sig i ordning inför vixen när det ringer på Whitneys privata telefon. Det är komikern Eddie Murphy, han som Whitney egentligen ville ha, berättar Robin för Sirius FX.
I came into the room and Whitney said, guess who just called? She said, Eddie, on my wedding day and tell me that I'm making a mistake.
När Whitney läser upp sina bröllopslöften för Bobby står Robin vid hennes sida. Whitney säger att hon älskar Bobby. Robin känner inte Bobby. Hon och Whitney umgås inte som förut.
There were so many people around. Everyone was pulling at her.
Came in the door, chucked in my coat, and who I'm looking for is
I december 92 har The Bodyguard biopremiär.
Watch this.
Filmen handlar om en känd sångerska som inleder en relation med sin livvakt. Det är filmvärldens kronprins Kevin Costner som ska spela livvakten. Och efter mycket övertalning har han lyckats få Whitney Houston att göra den andra huvudrollen.
You know, at that time Whitney wasn't a proven movie star, so no one was sure if it would be a big hit or not.
Även om Whitney är ett oprövat kort i filmvärlden slåss låtskrivare om att få med en låt på filmens soundtrack. Alan Rich är en av de lyckligt lottade.
And the rest, shall I say, is history.
Det är bara så himla sjukt att den enda liksom stora kommersiella filmproduktionen som hon gör blir perfekt.
Filmen får svala recensioner men är en biosuccé. Whitney-fanet Saint som sett filmen många gånger hittar kraft och styrka i hennes röst.
Jag känner en urge till att bara göra saker, till att göra musik och till att typ så här, att gå åt rätt håll och inte fel håll.
You know, this movie inspired so many women of all colors. All these years later, she's still most singer's idol.
Soundtracket är ett av de mest sålda albumen genom tiderna.
43 or 45 million records later, and you know, an Oscar nomination and a Grammy nomination. It was just like a miracle. You could do the math and you can figure out, you know, 9 cents or 10 cents, 45 million copies. It was a lot of money. It changed my life.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry.
Den 3 mars 1993 föds Bobby Christina Houston.
Hon blir en väldigt stor snackis.
Det lyckliga paret visar upp dottern i tidningarna. Men bakom kulisserna har paret börjat få problem.
Det är ju uttalat att hon, att både hon och Bobby brukade, inte framför Bobby, men att de var påverkade runt henne. Under Bodyguard-touren 93 och 94 så var ju Whitney väldigt frånvarande, både på rep och på spelningar.
Medan Whitneys framgång är större än någonsin har Bobbys karriär börjat stanna av. Och Bobby är avundsjuk på Whitney. Han börjar ironiskt kalla sig själv för Mr. Houston. När Whitney och Bobby träffades hade de olika laster.
He was into alcohol in a pretty heavy way. And she was already into drugs.
Nu krökar och knarkar de båda två. I och med framgången med Bodyguard har Whitney blivit en ikon. Men hon har svårt att hantera uppmärksamheten, berättar hon i en intervju med Oprah.
I'm a girl raised in Newark, New Jersey. My mom was very famous. You know, I grew up around it, but I just never thought that it could get any bigger. I didn't know about the largeness of being what they call icon kind of thing. I didn't even know what icon meant.
En dag blir Robin uppringd. Whitney har spårat ur på ett hotellrum. Bobby är på ett annat hotellrum med en kvinna.
She was just really distracted. I couldn't get to her.
Till slut får Robin nog av allt knarkande. I början av 2000, efter över 20 år som Whitneys högra hand, säger hon upp sig.
The day I handed in my resignation, she called me that night. You really going, huh? Yeah.
Och det kommer få stora konsekvenser för Whitney.
She plummeted into drugs majorly, you know, without Robin being around. I think she just went completely off the rails and really mistreated her body. I think that was the start of a really massive decline.
I samband med att Robin lämnat ska Whitney spela på Oscarsgalan.
And Whitney arrived incredibly late for the rehearsals, and she was clearly in no fit state to sing and kept forgetting her lines and trying to improvise. And Bobby Brown, meanwhile, was sort of lying on the floor in front of the stage in some kind of comatose state. Burt Bacharach was the guy who was organizing the music. And he announced, you know, he fired her, basically.
Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, as you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right.
Början av september 2001 och artisteliten har samlats i New York för att fira Michael Jacksons 30-årsjubileum. Under 2 kvällar ska publiken bjudas på en oväntad mix av popdängor, brandtal om utsatta barn och förstås Michaels bästa moves. Sångläraren Seth Riggs har haft fullt upp med att hålla Michaels röst i trim.
When you have to keep your voice together, we worked 3 times a day on tour. We worked 12 to 1, 4 to 4:30, and then about 15 to 20 minutes before he went in his room.
Inför konserten har han också fått ett specialuppdrag. Att försöka hålla ordning på Whitney Houston. Whitney kommer hög till generalrepetitionen tillsammans med sin make Bobby och dottern Bobby Christina.
Well, I said, now, Whitney, you have got to produce tonight.
Seth och Michael sitter längst fram på första raden när Whitney övar inför kvällen. Men Bobby är hela tiden fram och stör.
Bobby, come on, stop getting in front of her. She's got to work with Michael and so on, so on, so on, so on.
Seth försöker förklara allvaret för Whitney.
I said, you've really got to get this thing straight.
Han tar henne åt sidan, går in backstage och börjar göra lite olika röstövningar.
Yeah, well, I gave her such stupid exercises. We have an exercise like...
Så är det. Showtime.
From New York City, David Guest and World Events proudly present Michael Jackson.
Akrobater i skinn och leopardpäls studsar runt på scenen i The Garden. R&B-stjärnorna Usher och Maya lägger första verserna och halvvägs genom låten går ett sus genom publiken. Utkliver Whitney i svart klänning och lila ögonskugga.
And so she came out and she did it and it just went extremely well.
Whitney satte sången. Det var inte det som var problemet. Clive Davis, skivbolagsdirektören som upptäckte Whitney, går raka vägen hem efter konserten och skriver ett brev.
Käraste Whitney, när jag såg dig i fredagskväll på Michael Jacksons konsert tappade jag andan. När jag kom hem grät jag. Min kära, kära Whitney.
Bilder på en pinsmal Whitney kablas ut över hela världen.
She was so skinny, yeah, so skinny. It was just a sort of beginning of the end, really.
3 dagar senare, den 10 september 2001, arrangeras den andra av Michaels 2 föreställningar. Men den här gången dyker Whitney aldrig upp. Tänk baksmällan när hon vaknar nästa morgon. Alla missade samtal, kalabaliken i New York efter terrordådet. Radion sprider rykten om att hon dött i en överdos. Publicisten dementerar och ber medier fokusera på offren istället.
From being the American goddess who was so beautiful and was the model who everybody wanted to emulate, she became this figure of ridicule.
I en intervju med Diane Sawyer konfronteras Whitney med bilder från spelningen.
Anorexia?
No way.
Bulimia?
No way.
Drugs?
Mm-mm. We don't do crack. Crack is whack.
If I had been there, that interview wouldn't have ever happened because she wasn't ready for it. She wasn't prepared. You know, she needed the space. She needed to pause.
Robin och Whitney har tappat kontakten. Tonårskärleken får på avstånd följa hur Whitney, som precis fyllt 38, hånas i pressen. Regissören Nick Broomfield.
There's nothing more that sometimes the press like, which is to build somebody up to this incredible thing and then choreograph their fall from grace. It was very, very, well, it's very tragic and sad to watch, you know.
Whitney drar sig undan. Relationen med Bobby börjar bli allt mer giftig, mer droger.
Neither of them were really capable of helping the other one get off their particular thing.
Det var ju flera gånger som inte ens hon släppte in sin mamma liksom till deras hus, att de inte fick komma och hälsa på för att de var så nere i det här grava missbruket.
Och Bobby har blivit våldsam. Whitney ringer polisen men nekar i rätten.
It went to domestic violent court. And I just could not see me putting him in jail.
I en intervju med Oprah berättar Whitney hur hon låser in sig på rummet i flera dagar. Kollar tv, läser Bibeln och röker kokainsprinklade jointar. Bobby springer runt i det enorma huset och ritar ögon på väggarna.
Evil eyes that were looking at every point of the room. If I opened the doors, it would be like one picture, and then I closed them, it would be another picture, and it would be just these eyes and faces and... And I thought, this is really strange.
Det som till slut får Whitney att lämna Bobby efter 13 år tillsammans i en annan incident. I parets vardagsrum hänger ett stort porträtt på Whitney, Bobby och dottern Bobby Kristina. I ett av sina knarkrejs skär Bobby bort Whitneys huvud från tavlan.
He cut my head off the picture. So I figured, cutting my head off the picture, that was a little much for me.
Oprah skrattar. Whitney ser obekväm ut. Hon måste göra den här intervjun. Snart ska hon ut på världsturné och släppa ny skiva. Trots att Whitney dragit in enorma pengar under karriären är hon punk igen. Pengarna måste in.
She couldn't really sing in the way she had anymore. She was incapable of hitting the notes. But there was this enormous pressure from her family to keep performing in order to make the money that they were all living off.
2009 ger Whitney ut sin sista skiva, I Look to You. Det är gott om kändisar på releasefesten som arrangeras på Lincoln Center på Manhattan. Whitney intar scenen i kavaj och kjol. Hon hälsar gästerna välkomna. Det är något med hennes tonläge. Hon låter upprymd. Whitney berättar att hon smider planer. Hon vill ta med Bobby Christina till en avlägsen ö. Där ska mor och dotter leva ett fridfullt liv, bo i bungalow, sadla om och bli fruktförsäljare. Några dagar senare gästar hon Oprah.
Well, organic fruit, me and my daughter and living on a little island, a little beach, you know what I'm saying? Living the simple life.
Men Whitneys dröm kommer aldrig bli verklighet.
911 emergency. Hi, how you doing? This is security from Beverly Hilton.
Hi, what's going on here?
I need a paramedic. Apparently, I got a 46-year-old female found in the bathroom. That's all I've got right now, but they're requesting paramedics.
Oh, okay. Female found in the bathroom. What room is she in?
I'm not sure she fell or she was in the bathroom.
Den amerikanska sångerskan Whitney Houston har avlidit 48 år gammal.
12 februari 2012. I rum 434 på The Beverly Hilton hittas en 48-årig kvinna liggandes på mage i badkaret. På handfatet ligger en silversked med vita kristaller och en ihoprullad pappersbit.
I USA har en förundersökningsdomare nu slagit fast att sångerskan Whitney Houston dog av drunkning, men att hjärtsjukdom och kokainmissbruk var faktorer som påverkade dödsfallet.
I guess along with greatness sometimes comes a lot of demons. When you're that great, there's got to be something inside that's bothering you.
I loved the image of Nippy, who was this mischievous girl who loved nothing more than making people laugh. And then Nippy had the misfortune of having to live up to being Whitney, which kind of destroyed her.
Tonight on the Houstons, on our own.
This is Mother's Day weekend.
I miss you.
And it's the first Mother's Day without my mom.
Samma år som Whitney dör får tv-tittarna följa familjen Houston i en ny reality-serie. Dottern Bobby Christina är en av huvudkaraktärerna.
Bobby Christina just sort of spiraled out of control after Whitney died and was, you know, badly out of her mind on drugs, and they kind of made her do a reality show while she's mourning and while she's clearly not herself. And they kind of made that part of the show.
När premiäravsnittet visas fasar recensenter över att Bobby Christina, som bara är 18 år gammal, är uppenbart påverkad under inspelningarna. 3 år efter sin mammas död hittas Bobby Christina livlös i badkaret. Samma dödsorsak. Whitney Houston är näst på tur att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame. Hennes hologram är ute på världsturné. Det har gått 8 år sedan hon hittades död i badkaret, men Whitney fanet Saints kan ändå inte låta bli att fundera på vad som hade hänt om det blivit Whitney och Robin och inte Whitney och Bobby.
Vem hade hon varit idag om hon hade fått vara fri i sig själv? Vad hade hon kunnat vara liksom? Vem hade hon kunnat vara?
You know, I hear about that. You fall in love and then you're out of love. We were. I believe that we just were.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Whitney Houston, en popdivas demoner, av mig, Sigge Dabrowski. Producent Robin Jonsson, exekutiv producent Vendela Lundberg. Originalmusiken är gjord av Jens Siverstedt. Inläsning av Ninos Chamon och tekniker Fredrik Nilsson. Den här dokumentären gjordes i början av 2020. Information om låtar och klipp vi valt hittar du på Sveriges Radios hemsida.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.